Visst är det härligt med vår. Ja. April har bjudit på många varma soliga dagar hittills. Senast igår var en sån där riktigt härlig dag. Barnen springer runt i t-shirt fast det kanske egentligen är lite för tidigt. Det är en härlig grilldoft som ligger tung. Åtminstone var det där jag bor. Vi lever i en tid då vädret har ganska tvära kast. Jag gick in på SMHIs hemsida igår och kollade temperaturavvikelserna för april månad. För sån är jag. Det är bara ett av mina små områden som jag är lite nördig på. Det är inte bara Bibeln. Det finns många andra också. Till exempel meteorologi. Hur som helst så såg jag att medeltemperaturen för april månad här i Skåne och södra Småland låg på 3-4 grader över det normala. Och det är faktiskt ganska mycket på en hel månad. Det är inte så mycket på en enskild dag, men sett på en månad är det ganska mycket. Minns du hur det var för en månad sedan? Då kändes det som att vintern aldrig skulle ta slut. Det var kalla dagar på kalla dagar som följdes av riktigt kalla dagar och sen fler kalla dagar. Jag var tvungen att gå in och kolla temperaturavvikelsen för mars månad också. Och mycket riktigt, 1-2 minusgrader, eller inte minusgrader, 1-2 grader under det normala var det för mars månad. Vilket också är ganska ovanligt, åtminstone i dessa tider av global uppvärmning, kan vi tänka i alla fall. Men varför står jag nu här igen faktiskt och pratar om väder? Jo, det är ju som alltid när jag står här och pratar. Jag har upptäckt något intressant i Bibeln. Och vad ska jag berätta om alldeles strax. Men först ska jag prata lite mer om väder, årstider och biologi och sånt. Tänk er nu tillbaka en månad till slutet av mars. De kalla dagarna tycktes aldrig ta slut. Och det enda hopp om värme och vår var mitt påskdagslöfte i min påskdagspredikan om att det faktiskt skulle bli 13 grader den där första onsdagen efter påsk. Några mätte 12, andra mätte 14. Men runt omkring där så blev det faktiskt. Men tänk om det här aldrig hade slagit in. Tänk om mitt löfte bara blev ett tomt löfte. Tänk om kylan bara hade fortsatt att bita sig kvar. Då hade vi fortfarande ingen vår. Fortfarande ingen värme. Inga blommor. Inga blad på träden som håller på att slå ut. Inga barn i t-shirt som springer omkring. Ingen tung doft från grillarna i mitt område. Eller någon annanstans för den delen. Tänk om det bara hade fortsatt att vara vinter. För att citera min favoritgrupp eller kör av musik, Gea Gospel. Livet är en rörelse. För att livet ska kunna fortsätta och växa så måste saker hela tiden röra sig och förändras. Skiftar inte årstiden från vinter till vår, går inte solen upp och ner, snurrar inte jorden runt, så stagnerar livet och tynar bort och vaknar aldrig till liv igen. För att liv ska kunna växa så måste det till rörelse. Så tror jag att det är med tron också, faktiskt. För att tron ska växa måste det till någon form av rörelse. Något måste hända. Det är inte så att livet inte vilar ibland. Vintern kommer, då vilar livet och vilar naturen. Och så kan det vara med tron också. Men om våren sen inte kommer, om rörelsen inte sker, om förändringen inte sker, så börjar det inte växa igen. Efter att ha studerat Markus evangeliet i nästan ett halvår här i församlingen, så är det skönt att växla över lite. Och i påsktiden som vi nu är inne i, så är det mycket texter ifrån Johannes evangeliet. Så det har jag börjat fördjupa mig lite i. Och så fastnade jag för ett begrepp, ett tema i Johannes evangeliet. Liv. Liv, det är ett ganska centralt begrepp i Johannes. Det finns med i den så kallade syftesförklaringen i slutorden i det 20:e kapitlet, där det står så här: dessa tecken har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Guds son, Messias, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. 31 gånger nämns ordet liv i Johannes evangeliet. Det är mer än i alla de andra evangelierna tillsammans. Det är 7 gånger i Markus, 9 gånger i Matteus och 11 gånger i Lukas. Det blir 27 totalt. Men det är hela 31 gånger bara i Johannes som det nämns. Hela boken, Johannes evangeliet, är skriven för att vi ska ha liv. Att växa i tro är ett annat sätt att uttrycka det på. Men den här något knepiga evangelietexten om hjälparen, om synd, rättfärdighet och dom, handlar faktiskt om detta också. Jesus talar till sina lärjungar. Det är hans avskedstal. Och det är bara några timmar kvar till han ska fängslas och släpas inför domstol och korsfästas. Jesus vet om att han ska lämna lärjungarna strax. Att han ska lämna oss på det sättet han nu har varit, gåendes här på jorden. I texten så ser lärjungarna inte att förändringen är nödvändig. Att rörelsen måste ske för att tron ska kunna växa. För att livet ska kunna ske. För att Guds rike ska ta sin plats och spridas över jorden till alla människor. De frågar inte Jesus var han går någonstans. De ser bara långfredagen, så att säga. De ser bara att han ska lämna dem. Men, säger Jesus, om jag inte lämnar er, så kommer inte hjälparen till er. När jag går ska jag sända honom till er, och han ska visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Och sen kommer det här lite kluriga partiet. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Det är det som den här hjälparen ska visa. Frågan som inte ni har ställt, men som jag ställer åt er: vad har detta med växa i tro att göra? Vi tar begreppen ett i taget. Synd, de tror inte på mig. När man undervisar för ungdomar och konfirmander och andra grupper också kanske, så brukar man uttrycka så här att synd, det är att missa målet. Det är alltså inte någon enskild händelse som är en synd, utan synd, det är att missa målet. Och det Jesus menar här är precis det som Johannes har i sin syftesförklaring. Att vi genom att tro ska få liv i hans namn. Tro brukar jag översätta med tillit. Och tillit kan översättas med relation. Att inte tro på Jesus, att inte ha tillit till honom, att inte ha relation till Jesus, gör att vi missar livet. Och att missa livet, ja, det vore ju synd, eller hur? Vore synd att missa livet. Och svårare än så är egentligen inte syndabegreppet. Sen kan man brodera ut det i långa rader om vad det handlar om och innebär. Men det vore ju synd att missa livet. rättfärdighet. Att Jesus går till Fadern skulle handla om rättfärdighet. Det är ett ord som är lite svårare att förstå. Men det betyder ungefär att Jesus, han gör anspråk på att vara rättfärdig. Och genom uppståndelsen så bekräftas det. Alltså att han går till Fadern i uppståndelsen när han sedan lämnar världen. Jesus är rättfärdigheten. Och genom relationen till honom så når vi också rättfärdigheten. Dom. Jag har så här tung klang över sig. Dom. Denna världens härskare är redan dömd, står det. Vem är då denna världens härskare? Vem är det som redan är dömd? Jo, det är vi. Typ. Eller potentiellt vi. Förhoppningsvis inte. Som sagt, det är lite svårt detta. Men jag ska försöka förtydliga det. Jesus har nämligen redan förklarat detta tidigare i evangeliet. I sitt samtal med Nikodemus, som man kan läsa om i 3:e kapitlet. Det står så här. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och lyssna noga. Detta är domen. Att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska bli, inte avslöjas. Alltså att de inte ska bli synliga. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Och där har vi det. Rörelsen. Den levande tron. Den levande tron som får konsekvenser. Den levande tron finns i våra, ja, vi kan kalla det ljusa gärningar. Och den inte bara finns där. Det är där den blir levande. Det är så den kommer att växa. Det är så lätt att stagnera i livet. Det är så lätt att bli bekväm. Men man brukar ju säga att man ångrar mycket oftare det man inte har gjort än det man har gjort. Livet med Jesus är inte alltid bekvämt. Jag kan inte lova att livet med Jesus blir lättare. Men jag kan lova att det blir mycket mer spännande. Men det här med att ha relation till Jesus, vad är det egentligen? Jag säger det ganska ofta. Hur har man relation till Jesus? Vad betyder det? Ja, egentligen så är det precis det som hela den här predikan handlar om. Att leva sitt liv med Jesus i rörelse. Att ha relation med Jesus kan du ha, precis som jag sa till barnen, genom bön, genom bibelläsning, genom att samtala tillsammans om honom, samtala tillsammans om bönen, om Bibeln, genom att i ljuset av detta göra goda gärningar. Att se Jesus, att se hans verk i världen och genom dina egna handlingar. Helt enkelt att medvetandegöra dig själv om att Jesus är närvarande i ditt liv. För det tror jag att han är. Men om du medvetandegör dig om det, så ser du det. Det får liv och du får till en rörelse. Och ju mer du gör detta, desto mer kommer du upptäcka att det faktiskt är så. Och det kan jag säga, det är spännande. Jag vet inte när jag blev en så kallad kristen. Jag vet när jag kom på att jag alltid har varit det. Det var för några år sedan. Faktiskt efter att jag blev pastor. Hur konstigt den kan låta, men så är det. Men jag vet att jag alltid har haft Jesus i mitt liv. Mer eller mindre. Men det här vill jag dela med er, att den senaste tiden så har jag upptäckt att jag har börjat leva närmare Jesus. Mer och mer. Och det jag märker är att jag ser mer av Jesu verk i allt runt omkring mig. Jag har blivit mer medveten och upptäcker det som redan fanns, men jag ser Jesus i det. Och det är väldigt spännande. Jag pratade med en vän igår som vittnade lite om samma sak. Livet har inte blivit lättare. Men det var inte mycket lättare innan heller. Så är det inte för mig heller. Men det blir mer spännande. Man ser och upptäcker mer. Temat att växa i tro ställer ju frågan, hur gör man det? Hur växer man i tro? Ja, hur växer allting annat? Genom rörelser, genom förändringar. Lev ditt liv. Låt det inte bara passera. Och söker du att finna mer liv, söker du att växa i ditt liv och växa i din tro, sök livet med Jesus. Läs Bibeln. Även om det kanske var länge sedan och du kanske har glömt bort nästan hur man gör. Börja igen. Kom och fråga mig eller fråga någon annan. Vad har du läst? Vad tyckte du var spännande? Vad betyder det här? Be för dig själv. Men ännu hellre be tillsammans med någon annan. Gå på gudstjänst. Det är härligt. Dela gemenskapen. Dela trons gemenskap. Men framförallt, lev ditt liv. Och lev ditt liv i ljuset. Låt dina gärningar ske i ljuset. Låt dem vara goda. Låt dina gärningar vara Guds gärningar. Och se det inte som ett krav. För det är det inte. Det är en möjlighet. Det är en möjlighet till liv. En möjlighet till ett spännande liv. Livet är en rörelse. Väx i tron. Rör dig i Jesus. Som Paulus sa, det är i honom vi lever, rör oss och är till. Amen.